enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är torsdagen den 24 mars, dagen innan löning. Framförallt ett par, tre dagar tills Allsvenskan kickar igång. Och det är också dagen efter att första kvartsfinalerna spelades då i Champions League. Mycket att ta ner, mycket att prata upp. Jag tänker så här, först och främst, vi sa att vi skulle göra lite specialpoddar, två stycken inför. Det blir en lite mer komprimerat, vi tycker att det är ett bättre format. Så jag tänker så här, Petronella och Robin, att vi tar ner Champions League och sen så plockar vi russinen ur den allsvenska kakan.
Ja.
Och ger våra lyssnare liksom lite lätta förutsättningar inför den här allsvenska premiären. Och sen har vi en hel säsong att surra allsvenskan. Jag ska såklart inte glömma bort den internationella säsongen. Och vi glömmer heller inte bort det som stundar det stora i år, nämligen EM, där vi kommer att ha ett stort fokus också. Men innan vi kommer till allsvenskan då, så tänker jag att vi börjar Champions League. Ska jag säga att Emma Jansson är med oss lite senare på
programmet? Ja, det kan vi.
Hon
är med oss. Vi avslutar lite med
Hammarbys nummer 10. Inofficiell lagkapten och så vidare och så vidare.
Snackar upp inför premiären i helgen. Alltså jag är så taggad.
Men det ska bli jävligt kul. Men Robin, du som hela tiden har ett internationellt anglofiliskt fokus. Vad säger du om kvartsfinalerna? Ska vi börja i kronologisk ordning?
Ja,
kanske?
Vi gör det.
Börja med tisdagen.
Ja, men och vi får väl, det är väl kanske därför vi får ursäkta oss lite, för vi liksom i den allsvenska euforin, och att det måste vi ju snacka upp, så försvann ju nästan då tanken på att det var fyra helt fantastiska kvartsfinaler i Champions League också. Det var ju därför kanske vi också fick lägga om planerna lite så att vi inte missade att få med dem den här veckan också. Och tur är väl det, jag tycker vi har fått fyra riktigt jäkla bra kvartsfinaler, mycket jämnare i slutändan om vi bara tar det stora penseldraget över dem än vad man kanske hade varit lite rädd för på några håll, och alla kvartsfinaler lever ju liksom på högsta grad inför returerna. Även om det såklart kan finnas tydliga favoriter, men tittar vi bara målmässigt, vi vet att bortamålsregeln är borttagen och så vidare, så finns ju alla förutsättningar för att det blir riktigt, riktigt spännande nästa vecka också. Det var allt ifrån röda kort, lite dummar misstag kanske som bjöd in olika lag i de olika matcherna här, men summa summarum så riktigt, riktigt bra fotboll, riktigt spännande det som väntar tycker jag.
Ja, alltså jag tycker, alltså de här matcherna, jag satt verkligen och njöt. Jag tycker det var riktigt, riktigt bra matcher. Alltså bra tempo, bra spel. Sjukt bra spelare i många av de här lagen. Jag tyckte det var kul att se Real mot Barca. Att Real ändå tar ledningen. Ha ledningen i en halvlek. Sen så... Ja,
det känns att de så nästan maskerade det här lite i El Clasico i ligan.
Ja,
att de... typ utnyttja den här matchen för att lura Barcelona lite. Nu är de ett jävligt mycket bättre lag och de får in tre bollar till slut och kommer såklart gå vidare. Men att de ändå gjorde match av det. För den typen av match har ju Real inte fått på hur länge som helst.
Nej, och jag tycker också man såg ett Real som såg väldigt pickt ut. De låg bra i försvarsspelet, väldigt aggressiva. Man såg det i närkamperna också att de var... Alltså de gick in 110% och gav inte Barcelona så mycket tid. Sen så märker man ju andra halvlek att de orkar inte riktigt hålla det här hela vägen. Och sen att Barça får en straff och att man gör mål på det sättet. Alltså det är ju alltid surt som lag när man leder, får en straff emot sig, man bara känner så här, åh fan.
Ja, och ska vi stanna vid den straffen också lite kanske, jag vet inte. Alltså det är ju mycket som är positivt med damfotbollsutvecklingen, det återkommer vi till konstant här, men att VAR nu har flyttat in i det här Champions League-slutspelet, det vet jag inte om det är på gott eller ont, för det är ju en otroligt billig straff som Barcelona får. Och hon släpper ju den först och egentligen inga större gester från någon inblandad där. Men sen så vet vi ju, alla vi som har följt fotboll där, VAR är inblandat, att ju fler kockar, ju sämre soppa. Det är någon som sitter där, vill in och peta i det. Och det blir den här... jag tycker vi kanske har börjat komma från den vartolkningen på vissa håll. Det här med att bara för att du nuddar spelaren så är det inte straff längre. Men här kändes det verkligen som ett sånt klassiskt fall. Att, ja, det är klart att ja, benet är uppe och visst det hindrar lite. Men är det tillräckligt för att det är straff? Nej, det är det absolut inte.
Jag tycker
inte.
Också den är billig.
Och det är inte det i en Champions League-kvartsfinal. Och då blir man ju som vanligt liksom, man känner att Real Madrid är på väg mot en stor sensation. Jag håller helt med, alltså, deras första halvlek är ju riktigt bra. Barcelona är ju väldigt frustrerat i slutet av första, började de plocka ett par gula kort, så här lite på efterkälken, drar ner och är inte där riktigt mentalt. Jag tror de är jättechockade, men så får man den här fribiljetten in. Det drar ner humöret på Real-spelarna och liksom till och med vid 1-1. Real har ju faktiskt ett par bra lägen och gör 2-0 i slutet av första halvlek också. Men sen när de får det 1-1 målet till skänks så tyvärr då så bjuds de ju in i det. Och nu pratar jag bara objektivt, jag bryr mig egentligen inte i slutet vem som går vidare. Men för underhållningen och för returmatchen så hade det varit jävligt häftigt om Real kunde ha bärgat bara ett 1-0-resultat egentligen här.
Mm. Sen tycker jag, alltså på tal om VAR, ifall vi går till också Juventus match igår mot Lyon, där jag tycker, alltså det första målet som Girelli gör, jag tycker att bollen är ute på sidan.
Den
innan,
är solklart ute.
Eller hur?
Ja, den är ute med, det känns som en halv meter från den vinkeln som man får i alla fall.
Men då, tycker du ändå det där, hela bollen verkligen ute? Det räcker med en
den
millimeter.
Där, den där var ute, alltså. Den
det räcker
var
med
ute.
En millimeter. Jag tycker att fotbollsspelare och fotbollsfolk generellt sett ofta, det här kanske är lite skadat från ungdomsfotbollen med föräldrar som inte vet när en boll är ute och när den inte är ute. Nej, men det räcker med att den är liksom halva bollen ute så ropar folk. Nej. Det där glöms bort. Nu kanske vi har ett annat case.
Ja, men det här är ett annat case. Alltså jag håller med, och det är samma sak ibland på träningen. Man är så här, den är ute. Man bara, den är inte ute. Sluta.
Ja, men du förstår vad jag menar.
Ja, 100%. Men i det här läget, när det också leder till att Juventus faktiskt gör mål och att bollen är helt ute vid sidlinjen innan. Jag vet inte, så att kollar man inte på det?
Alltså det gjorde man ju för, jag minns ju, det måste varit Thomas, det här borde du också ha koll på. Real Madrid i typ Champions League för 4-5 år sedan gör väl ett på här sidan. Man gör ett sånt där man drar tillbaka den till att typ bollen är den ute eller inte. Typ i mittplan ett inkast som blir ganska omdiskuterat. Så man har ju för tittat på det i alla fall. Jag tycker ju bara, alltså det här ska ju assisterande domare på kanten bara ta själv. I alla fall utifrån den vinkeln man har fått från tv-bilderna.
Ja, så
det kändes jätte... Och sen...
Jag kan tycka så här, Lyon helt överlägsna spelar ut Juventus fullständigt första halvlek. Och man blir lite frustrerad också, tycker jag, att inte Lyon gör fler mål. För de har så många chanser faktiskt att göra det. Och sen så får de ett rött kort i andra halvlek som såklart förändrar hela matchen. Och det blir ju till Juventus fördel och de får in två bollar och vinner den här matchen. Vilket är, alltså det är ju på ett sätt
Juventus har vunnit så förut också.
Ja, det kan man säga.
Nej, men alltså, ja, men marginal, vi pratar eventuellt millimeter eller centimeter på en boll som är ute på den sidlinjen. Vi pratar millimeter och centimeter på bollen som Girelli räddar, som annars blir 2-0 mål till Lyon. Då har kanske liksom spiken i kistan, matchen är död. Sen är det röda kortet där jag också lite så här på de här friläges- eller målchansutvisningarna som är redan uppe vid halva plan. Där kommer trots allt 2-3 Lyon-spelare stormandes tillbaka. Är det verkligen ett friläge? Det är cyniskt att dra ner, men den här, är det gult, är det rött kort? Alltså det är ju mycket, alltså summerat över 90 minuter så är det ju 3-4 50-50 situationer som studsar Juventus väg här.
Ja.
Och sen Lyon även då, vi pratade ju om det med målvaktssituationen i Lyon lite tidigare också. Det är ju tyvärr lite svaga ingripanden också som leder fram till. Så mycket som studsade rätt för Juventus kan man väl konstatera, för som du sa, framförallt första halvlek så kan ju detta vara avgjort fullständigt till
alltså,
Lyons fördel.
Alltså verkligen,
egentligen.
Ja. Och man såg typ på Juventus-spelarna, tycker jag, många så här frustrerade, kom inte alls in i press, låg efter hela tiden, fick inte alls igång något anfallsspel. Och Lyon såg bara otroligt bekväma ut och såg väldigt, väldigt bra ut. Men fick inte in bollen, och vad jag förstår det som så Hegerberg, hon spelar ju inte alls och verkar ha mått lite dåligt, om det är någon form av sjukdom.
Men hon satt ändå på bänken.
Ja, hon var med på bänken. Ja, det. Men att hon har varit sjuk så kommer inte till spel, och nu får man ju se i returen då hur Lyon ställer upp. Men jag blir också förvånad, en sån som Carpenter som tar det här röda kortet, som ändå är, alltså jag skulle säga hon är en av de snabbaste spelarna i världen. Hon är otroligt explosiv, och i ett sånt här läge att hon drar ner en spelare som hon är så mycket snabbare än. Jag tycker det är så onödigt. Så ja, tråkigt, men spännande att det ändå lever i andra matchen. Det ska bli en väldigt kul match att se nästa vecka.
Men sett i förutsättningarna så trodde man ju att liksom dels Real skulle bli en jävligt enkelriktad historia, men för all del även att Juventus skulle få det väldigt tufft mot Lyon, som ändå har visat bra form och ada tillbaka efter hösten Champions League och så. Nu lever väl inte Real Barça, men Juventus gör det definitivt. Och då kan vi gå till de andra matcherna också som... Som ser ut att bli spännande också inför returen, eller hur Romy?
Ja, absolut. Och där jag tycker vi, om vi tar det kronologiskt, från första matchen under tisdagskvällen med Bayern PSG, som jag också tycker, om vi ska prata lite produkten fotboll, så tyckte jag det var den absolut bästa inre. Så Allianz hade väl drygt 13 000 på läktarna. Det var ju alla förutom Real Madrid, de spelade på den här Alfredo Di Stefano, men annars var det ju på de stora herrarenorna. Men just inramningen i München var ju otroligt snygg, och där, alltså det så i alla fall jag som fotbollskonsument, får jag den där fina paketeringen, så är det mycket lättare att sitta och njuta av de 90 minuterna, och det kommer att göra väldigt mycket för fotbollens utveckling på den här fronten. Så det var otroligt häftig, mäktig inramning där. Jag tycker PSG är väldigt, väldigt bra, men jag tycker det är två bra lag här som spelar väldigt taktiskt, skickligt, drillat, tar ut varandra väldigt mycket i, om vi säger, i spelet. Men sen blir det ju, vi har nämnt namnet för, men Katoto som kanske just nu är, är kanske till och med hetast i hela världen, i alla fall om vi tittar bland anfallarna. Och hon är steket i boxen, dyker bollen ner där, då smäller hon till den. 1-0 så är hon bara på rätt plats, sopar upp den. 2-0 målet kommer egentligen i en period när Bayern lite börjar ta över matchen. Men då spelar hon egentligen har en liten enmannacirkus uppe på offensiv planhalva. Spelar egentligen mot 3-4-5 Bayern-spelare, men får med sig en hörna, fixar den. Sen knoppar hon själv in 2-0 målet. Så där. Det var en stjärnglans ändå i PSG som jag tyckte blev utslagsgivande. Nu kommer de ju tillbaka och får 2-1 mål som öppnar upp det här lite mer i alla fall inför returen. Men jag tyckte PSG hade den här edgen där Bayern, några av Bayerns bättre spelare, kanske inte kom upp på den här den sista yttersta nivån som behövs här. Tittar vi igenom de här fyra matcherna så är det återkommande. Det är en Putea som gör mål för Barcelona, Katoto för PSG, Girelli som gör mål för ett Juventus och så vidare. Det krävs att de där, Vasmut till exempel om vi kommer vidare till Wolfsburg, det krävs att din stjärna lite levererar på den här nivån. Och där känns som att Bayern, de har det här kollektivet absolut, och de har strukturen, men det var ingen som riktigt tog det där ansvaret att leda de sista procenten.
Nej, och sen alltså, jag tycker ändå Bayern bjuder upp till match, och jag tycker att den matchen är väldigt bra, och PSG gör ju precis som du säger, även om det är Katoto, men det är ändå två fasta situationer de gör mål på, och jag tycker att matchen ändå känns väldigt jämn, och en sån som Clara Bull, hennes frisparksmål, alltså otroligt fint, och att de ändå får in ett mål i slutet Bayern. Men det jag tycker är stora skillnaden, alltså PSG, deras spelare är så att de gör så mycket i hög fart, och det tycker jag är den stora skillnaden när man ser till många av de här lagen. Samma sak Lyon igår, alltså de gör alltid väldigt hög fart, väldigt liksom explosiva spelare, tar mycket sprinter, och där hänger inte Bayern riktigt med på samma sätt tycker jag, och där sticker PSG ut med sina spelare, väldigt så här kraftfulla och kan ta sig förbi sina motståndare en mot en offensivt och alltså slå ut spelare på ett annat sätt, och det är en av PSG:s spets tycker jag, att de har hittat de här spelarna som är några av de bästa i världen på just det här.
Ja, alltså när deras front, om vi säger deras front tre sätter fart i djupet offensivt, så är de ju väldigt, väldigt svårstoppade. Det är väldigt, väldigt kraftfullt alltid från PSG i sitt anfallsspel. Men sen det som också påverkar lite, som jag tycker där Bayern kommer in i matchen lite mer, är ju när Debrits går ut i slutet av första halvlek med en smäll också. Diallo kommer in istället. Där tycker jag att de tappar lite av mittfältsmatchen. Så i ett par 10 minuter in i andra eller något sånt, så tar ju Bayern över spelet allt mer i alla fall. Såklart också lite påverkat ett PSG som sjunker hem lite, men där finns ju absolut chanser, som säger Bühl är ju har ett par chanser till utöver den frisparken hon slår in. Så det var också ett bra försvarsspel på en PSG, väldigt uppoffrande. Ilestedt gör ett par, det är väl både en och två gånger i första kvarten nästan som hon bryter något inspel och sen ligger och täcker någon boll också. Så det var ett PSG som ändå kändes väldigt, väldigt påkopplat här och kändes att de var laddade för att gå in i den här matchen. I alla lagdelar så skulle man ge allting för varandra. Så jag tyckte ändå PSG tycker jag imponerar på något sätt. Jag kan inte sätta helt fingret på det, men det finns en styrka i dem.
Ja, absolut. Jag håller med.
Och avslutande matchen då, om vi bara kastar oss över den innan vi sätter tänderna i allsvenskan. Det var Arsenal mot Wolfsburg.
Ja, där Arsenal får in ett mål i alltså 89:e minuten på en frispark som jag inte riktigt tror.
Var det en variant?
Nej, alltså vet du, jag tror inte det.
Jag är tveksam också.
Ja, jag är 100 på att hit gå på skott och att det blir totalt felriktat, men helt plötsligt en perfekt Snyggt. Passning till Ruben Moy som sätter upp det i nättaket. Alltså väldigt fin mottagning av henne och att få till och kontrollera ett sånt liksom, det är ändå ett skott. Och får in 1-1 i slutet. Viktigt för Arsenal tror jag, för att jag tycker inte de riktigt fick till sitt spel igår. Jag tycker Wolfsburg är det bättre laget. Men en match som verkligen kommer leva nu nästa vecka, 1-1. Tycker om att inte bortamålsregeln är kvar längre heller. Det gör det mer spännande i Champions League. Men Wolfsburg tycker jag ser väldigt bra ut. En sån spelare som är väldigt intressant tycker jag är Jonsdottir, en isländsk spelare. Hon var i Kristianstad förra året. Väldigt ung och är ett stort utropstecken. Fick ju inte jättemycket speltid igår, men man ser ändå att det finns väldigt mycket kvalitet där och en spelare som jag tror kommer växa enormt. Gick ju till Wolfsburg nu i vinterfönstret. Wasmut mål igen är ju också riktigt, riktigt bra och het för Wolfsburg. Men Arsenal, Miedema tycker jag är riktigt bra i den här rollen återigen. Alltså, hon dominerar.
Ja, och jag tycker, sen tycker jag att alltså om vi tittar offensivt för Arsenal, lite som du, ja, det som var känslan här var att Wolfsburg hade väldigt, väldigt kontrollerat sätt att ha hela Arsenals lag framför sig. De kom aldrig så mycket igenom på genomlöpen bakom dem. Stina gör det en gång i början av andra halvlek, då är hon offside. Jag kan tycka det är lite slarvigt av henne att hon inte kommer tillbaka tillräckligt där, för det är nästan, alltså vi pratar nästan en hel planhalva att springa på om hon bara kommer rätt i den löpningen. Men annars så väldigt bra försvarsspel av Wolfsburg egentligen genom hela matchen. Beth Mead avstängd till retur, plockade ut ett gult kort. Jag tyckte hon annars var den som kanske försökte väldigt mycket. Det var inte så mycket slutprodukt alla gånger, men hon försökte hela tiden och är ju bra i att försöka hitta de här löpningarna, överlappa, komma runt och så vidare. Men ja, det här tyckte jag nog ändå var den jämnaste, alltså den slutar också oavgjort, så det är väl kanske att sparka in en öppen dörr, men jag tycker ändå den lever. Sen håller ändå Wolfsburg som favoriter på hemmaplan här i slutet. Men
det enda jag kan känna att det är lite mer spets i Arsenal, alltså om de får till Miedema, Blackstenius till exempel.
Alltså får de till det, absolut. Sen tycker jag att Blackstenius får alldeles för lite boll igår, men det är ju också för att de inte riktigt får till
Nias liv lite grann också, när bollarna, alltså hon är ju beroende också av sina lagkamrater.
Ja, och de får inte riktigt till spelet. Sen så tycker jag en sån som Dominik Janssen i Wolfsburgs försvar, mittbacken, gör ju ett väldigt bra jobb och stoppar ju Stina också väldigt många gånger. Det är en av, tycker jag, världens bästa mittbackar just nu, så att hon har det ju tufft där också, men... Mm.
Jo, känslan var ju att Wolfsburg hade gjort läxan ganska bra på verkligen. Att Miedema kommer vilja droppa och de kommer vilja sätta bollen bakom oss. Så de hade ju tagit ut det djupet hela tiden, så det fanns ju inte riktigt den ytan att springa på. Så kollektivt taktiskt väldigt bra av Wolfsburg. Absolut att det finns lite spets i Arsenal, men lagmässigt tog Wolfsburg ändå ut det, tyckte jag.
Men ni ser att det lever i alla möten till returen förutom i Real Barca då?
Ja, lite så.
Om de inte gör ett mirakel. Mirakel har skett. Värre mirakel har skett inom fotbollen.
Men jag har svårt att se att Barca på något sätt ska tappa det här på hemmaplan. 3-1. Ett fullsatt Camp Nou.
Det blir mäktigt.
Det kommer bli mäktigt. Då är du på plats, Robin.
Ja, men så är det.
Ja, jag är så det var ju,
alltså, ja, men det var ju också lite därför jag hoppades på, alltså så här, mardrömmen var att det skulle bli typ 7-0 till Barca redan i veckan och så skulle man bara rulla runt och käka nötter på läktaren liksom, utan det hade ju gärna fått bli 1-0 till Real för min del, så att det hade levt i alla fall en liten. Så jag såg Barcelona hade inför då, eller sedan innan veckans match, så hade de legat under med, alltså under 11 minuter på hela säsongen. Det var mot Alaves som gjorde 1-0 och sen så gjorde Barcelona 9 den matchen och vann med 9-1, så Real har ju ändå då ett nytt rekord i hur länge man kan leda mot Barcelona. Bara en sån sak. Det är de små segrarna när man möter Barcelona i de fotbollen.
Exakt. Hörrni, vi kastar oss över allsvenskan och jag tänker att det är inga krusiduller här. De som kommer upp, nykomlingarna, tycker jag vi inleder med. Och ni får väl liksom kasta er över, men om jag säger BP, vad säger Petronella då? Nej. Det är ju mycket delikat sagt av mig, ska du veta, Robin. För Petronella har ju alltså sagt nej till BP som var sugna på att värva henne.
Det hade de behövt kanske.
Jag har svårt att se. Jag tror BP kommer få det tufft i år. De har inte värvat jättemycket. Alltså vi ska säga så här, tunga spelare.
Det är lite som på här så där. De har många yngre som kommer upp hela tiden och ja, så tappar man dem. Ja. De som är riktigt bra.
Ja, men om man tar tredje platsen förra året i elitettan och lyckas liksom ta sig upp och känns som de mer satsar långsiktigt. Jag kollade också upptaktsträffen igår. De är väldigt medvetna om att det här kommer bli en tuff säsong och vi ska bara kämpa för att hålla oss kvar egentligen. Och kan inte satsa på så mycket mer än så. Men det de har värvat är ju egentligen mer, skulle jag säga, från typ elitettan och lite mer nerifrån än etablerade spelare som ska liksom bära det här laget och sätta prägel på det och få dem att hålla sig kvar. Jag saknar lite fler sådana spelare i det här laget för att det ska funka. Men en som de har värvat, Vaila Barsley från Eskilstuna, har ju varit där i fler, jag tror 9 säsonger var hon i Eskilstuna. Och är ju en tung mittback, lång, och är ju en sån som faktiskt kan styra upp det här. Värvade henne nu ganska sent.
Kommer ju bli körning i premiären här då, mot Rosengård.
Det kommer bli körning.
Styr upp det här nu. Ja. Jag har ju fan varit i 9 säsonger i Eskilstuna. Du har lärt dig en hel del att möta de här topplagen.
Nej, så att det, jag tror att de kommer få det tufft. Och jag tror en sån som Matilda Johansson Prakt, forward, som var med även förra året, kommer vara viktig och kommer behöva göra mål ifall de ska klara sig kvar. Frida Törnqvist kommer från Hammarby, en väldigt intressant spelare tycker jag också, som är bra offensivt. Är en jävel på att ordna straff.
Ja, får se.
Men nej, jag tror de kommer få det tufft BP i år alltså.
Och där kan vi bara säga, det vi kan säga är ju att allsvenskan också utökas med 3 platser, som så här, det är ett tredje lag från elitettan som kommer upp. Så långt ner i den svenska hierarkin har vi inte tagit upp ett lag i damallsvenskan för, så de ska ju också vara lite längre ner. Och nu är det 14 matcher man går in i, och jag tycker också, som ni säger, att sett till prestation förra året, de är rankade 14 när man går in i detta, och de har väl tyvärr lite också ändå befäst det under det vi har sett från cupspel och försäsong här tidigare också. Så nej, det blir körning i Malmö på måndag.
Jag
har ju sett dem lite på försäsongen, bara bland annat matchen mot Hammarby. Ja. Och ser ju att ska det vara BP den här säsongen? Visserligen då Hammarby är ett förmodat topplag, men ändå. Så kommer man få det tufft. Och så får vi se vad Marcello, vår gode vän, har att liksom kräma ur det här laget. Man har S i rockarmen. Men jag tror att det är farligt i och med att han drivs, och hela BP:s akademi och BP som klubb drivs av att spela sitt eget spel hela tiden. Om man gör det, om man inte liksom taktiskt tänker att vår största chans att hänga kvar här i Allsvenskan. Säg inte att det är rätt, utan snarare kanske tvärtom. BP ska spela sitt eget spel. Men då tror jag att man kommer få det tufft. Man kommer bli tillbaka tryckta. Som man blev mot Hammarby till exempel. Ja. Men de andra två nykomlingarna är IFK Kalmar och Umeå.
Alltså IFK Kalmar, hur många värvningar har de gjort egentligen? Det är alltså helt otroligt. Vi kan ju säga det att de alltså tappade 13 spelare efter förra säsongen.
Valde att tappa kanske lite också?
Ja, det är absolut. Många av dem som de har tappat är spelare som har gått till närliggande klubbar i Kalmar. Vissa har slutat lite mer ungt. Så att det är inte heller något konstigt, tycker jag. Men
svårt att veta lite vad man har dem.
Ja, jag tycker det är lite svårt, men de har ju tappat en sån som Tabby Tindell, gick ju till Kristianstad. Var ju den som sprutade in mål för dem i Elitettan i fjol. Och är ju en sån spelare som de hoppades skulle få behålla. Men valde ju, jag fattar ju henne också, att hon väljer att gå vidare till att få spela Champions League och vill gå till ett bättre lag. Har också tappat Klara Rybrink som var en tongivande spelare i backlinjen. Har också gått vidare. Så de har tappat några så här bra spelare som kommer vara viktiga för dem. Men däremot så har de ju värvat, vi ska räkna här, 9 spelare. 10 till och med. De har typ värvat ett helt lag, och David Rufpanya, ny tränare. Det jag vet om honom, att han är en fystränare egentligen, har tränat dam för väldigt, väldigt många år sedan. Så jag tycker bara en sån grej att man tar in honom, att få se vad han sätter för prägel på det här laget också, men att få det ihop
fysiska monster.
Ja, precis. Men att liksom försöka få ihop det här, och jag tycker det är, jag vet inte heller vad jag tycker om det, att man värvar så mycket utländskt. Alltså vi snackar väldigt många utländska spelare där flera stycken även kommer få sitta på läktaren. Vissa kommer inte ens kunna vara med i truppen, och att man också säger utåt att så här, nej, det är billigare för oss att värva alltså utländskt än att värva svenskt. Så det är inte särskilt långsiktigt tänk direkt. Nej. Men ja, vi får se hur de får ihop det här.
Nykomlingarna som har sett bäst ut på försäsongen och faktiskt rätt stabila är Umeå IK. Tillbaka och verkar mer ha här att göra.
Umeå tycker jag ska bli jätteintressant. Att jag tror det är en nykomling som kommer absolut hålla sig kvar och kanske till och med etablera sig. Och säger också utåt så här, väldigt nöjda med sina nyförvärv, har fått behålla väldigt många av sin trupp från förra säsongen, och var ju redan inför förra säsongen tog sikte mot att så här, vi kommer spela i Allsvenskan nästa säsong, och vi börjar arbetet redan nu inför att spela samma spel nästa säsong i Allsvenskan och förbereda spelarna inför det och så vidare. Har också fått behålla sin stomme och sen fyllt på med spelare som de bara vill spetsa till med. Brianna Bree Campos har ju varit i, hon var i Umeå, sen åkte de ur, och drog hon till Vittsjö, och nu är hon tillbaka. Så det är en spelare de verkligen vill ha, en dynamisk mittfältare som kommer vara viktig. De har värvat en riktigt bra målvakt, Erin Naylor från Nya Zeeland, som jag tror kommer bli alltså skitviktig för dem. Speciellt för om vi spelar det här höga försvarsspelet, försöka ha ändå lite boll, som jag tycker att man ser att de i alla fall försöker. Och ifall de vill kunna fortsätta spela sitt spel, så tror jag att riskar man lite där så kommer de behöva en bra målvakt.
Samuel Fagerholm, mycket nöjd med att man har värvat en av Sveriges absolut största talanger från Morön i Tuvaskog. Vi får se hur mycket speltid blir från henne. Men en 05 som kommer in och rankas ju extremt högt internationellt också.
Mm. Hon var ju faktiskt och provspelade med Hammarby i somras, typ i höstas. Svårt, alltså jätte...
Hon är 05 som sagt, och framtiden här, för sig kommer in här som 17-åring. Ja. Men har fått lite speltid här på försäsongen. Och på tal om tränaren då, Samuel, så pratar jag ju väldigt, väldigt gott liksom, om henne. Och det gör väl alla som har sett henne spela fotboll.
Ja.
Med den unga åldern, för de som inte känner till det, så debuterade hon ju tidigt i Moren. Alltså hon var ju tonåring när hon började spela seniorfotboll. Så hon har väl kommit långt i sin korta karriär trots allt.
Mm. Nej, och jag tycker det är svårt också att säga. Det var liksom dagen efter match som vi hade. Vi var inte alls hela laget. Hon skulle spela match dagen efter. Det var jättekonstig provträning på något
kanske
sätt.
Kanske inte var helt bra kalibrerat av Johan Lager.
Nej, det var väldigt oklart. Det var så här, nu ska inte hon vara med längre. Hon var med på typ 3 skott eller något. Men det ska bli intressant att följa henne. Absolut, absolut.
Jag ska gå och kolla på en provspelare i Hammarby då, F17. En kolumbiansk spelare, Morales. Det ska bli kul.
Wow.
Ja. Alltså inte för A-laget.
Men ändå.
Testa lite.
Ja.
Vi rappar på lite och tittar till tabellen från förra säsongen. Och där har vi ett segment med 3 lag egentligen. Som ska vara glada att det var bara ett lag som åkte ur.
Ja.
Framförallt kanske Piteå då. Som hamnade precis före Växjö. Men AIK och Djurgården också. Lever ju farligt den här säsongen.
Det gör de.
Om de ska fortsätta så att säga på förra året. Jag vet inte vad sportchef Sean i Djurgården har på gång. Eller Anna Mäkinen då i AIK. Men någonting måste ju hända.
Ja, och jag kan tycka Piteå är ett sånt lag som man aldrig riktigt vet vad man har inför en säsong. Efter guldet 2018 så har det ju bara blivit liksom sämre och sämre egentligen. Men nu, det var som Stellan också sa, att vi har fått behålla stora delar av truppen. Har varit en stor omsättning i våran trupp under flera år, men nu äntligen har man fått behålla många och kan bygga vidare på det man hade förra året. Har bara förstärkt med några få spelare. Inga som direkt sticker ut, tycker jag inte. Alexandra Benediktsson från Vittsjön, mittback, men... Nej, inga liksom så här stornamn, och det brukar ju inte vara i Piteå heller egentligen.
Nej, men det är väl det som kanske är lite problem. Det var ju, alltså om vi tittar, det guldlaget de hade som sen då har brutits ner och brutits sönder, och det har varit mycket spelarutbyten, om vi säger så, som nu då har landat i kanske en lite mer en trupp som då sitter, som man kan bygga lite mer på. Men frågan är om det egentligen har urvattnats på en lite för mycket kvalitet längs vägen till den trupp det är idag. Och jag tror väl kanske att Piteå tillsammans med AIK, det är väl de lagen som ett Umeå framförallt ska titta på. Lite beroende, alltså vad som, det är klart, vissa lag kan komma rakt in i säsongen flygande här, men jag tror att Umeå ändå tittar mot de här lagen ungefär och känner att de här ska vi nog kunna ta oss förbi och slippa ett negativt kval. Så där, jag tror ändå där är ett par lag från om vi säger fjolårets allsvenska i alla fall som tittar mot till exempel ett Umeå och känner att det är både ett lag som ska kvala och 2 lag som åker ur här. Jag tror man kanske säger BP och Kalmar som lag som kommer att vara befästa i botten, men Umeå så tror jag absolut att man känner lite flås från, i alla fall om man är sportchef i några av de här klubbarna.
Ja. Och AIK är ett sånt lag som
vad de gjort egentligen?
Värvat mer ungt eller liksom tagit från sin ungdomsakademi upp till A-laget. Har förstärkt med Jenny Nordin från just Piteå när vi pratar om dem. En väldigt bra mittback / mittfältare. Är fostrad också i klubben och har ett stort hjärta för AIK, men kommer vara jätteviktig för dem. Sen Agnes Nyberg från Uppsala, spelfördelare. Ska bli intressant att följa, men det är ingen liksom jättespets eller som kommer förstärka så mycket skulle jag säga. Sen är det Chenelu Asher.
Kör bara Asher då.
Asher.
Från
Washington Spirit.
Jinkar tjej?
Nej, hon är från Jamaica om jag inte är helt fel.
Spontant direkt Robin.
Jag tror faktiskt hon är halvjamaikanska
eller hur?
Amerikanska.
Ja, precis. Men det som förvånade mig lite med just henne är, alltså hon har alltså inte spelat matcher på typ 2 år på grund av corona. Då då tränade hon bara, hade inga matcher, och sen så har hon spelat liksom två matcher.
Man har sett potential där.
Ja, men det ska vara intressant att se vad det är för en spelare ens. Men, jag har väldigt dålig koll på
men,
henne.
Men vad tror vi om AIK liksom, den här säsongen?
Alltså det som jag blir förvånad över, man förlorar ändå mot IFK Norrköping och Sollentuna. Det är alltså division 1 under försäsong, så att man har ju inte presterat stora matcher direkt, och det är inte så att det ser jättemycket bättre ut än vad det gjorde förra året. Och
AIK bottenlag?
Jag tror tyvärr det. Ja. Jag tror det.
Och Djurgården lite över då fortfarande, eller?
Djurgården är lite över, och det jag tycker är intressant med Djurgården i år, äntligen känns som att de har värvat mycket smartare än vad de har gjort tidigare. Inte bara de här utländska spelare, som på tal om Kalmar som kommer, utländska spelare sitter på läktaren som Djurgården hade förra året. Jättekonstiga värmare. Hon är kvar.
Ja, hon tycker jag är ruskigt bra. Hon slaktade ju totalt i elitettan. Kanske inte hade lika bra säsong förra, men hon har lärt sig mer och kanske fått en bättre omgivning.
Ja, jag tror att hon kommer bli viktig. Absolut. Men har ju värvat Tove Almqvist från Vittsjö, Sanna Kullberg också kommer bli väldigt bra, Emily Lövgren, så det är Sanna och Emily som kommer bilda mittbackspar och har gjort
men
det bra.
Men vad har du Djurgården i år? Mitten någonstans?
Mitten neråt skulle jag ändå säga.
Det skulle jag också
8, 9,
säga.
9, 10.
Ja, men då, i så fall är det en liknande säsong mot i fjol, men lite bättre, eller?
Ja, i slutat 9 nu då, två säsonger, så där någonstans skulle jag säga.
Okej, okay, och precis över dem, nu har vi nästan konstaterat liksom att eller så här, vi tar bort Umeå då, som vi kanske placerar över Djurgården.
Ja, det gör jag gör det, absolut.
Då har vi ändå nykomlingarna som ligger långt ner, tror vi kommer få det tufft tillsammans då med AIK. Och sen har vi ett segment över då med kanske som börjar med Djurgården, men vilka tror vi kommer vara där i mittenland?
Ja, men det är ju egentligen alltså det blir väldigt tråkigt att titta på fjolårets tabell och säga ungefär det. Hammarby har vi ju pratat om. Hammarby tror jag, och det tror nog vi alla här, att de kommer göra en bättre säsong tabellplaceringsmässigt kanske än vad man gjorde förra säsongen.
För det kan vi väl säga bara, Robin, att och Petronella, att är det någon klubb här i Stockholm som leder utvecklingen och verkligen satsar på sin dam- och flicksektion, så är det ju Hammarby.
Absolut.
Där läggs stora resurser, och sen vet jag inte, jag vet att du är lite skeptisk, Petronella, men det läggs i alla fall stora resurser. Man har haft som mål att hela truppen ska vara professionell, och jag tror att man typ snart är där, men då ska man veta att det liksom, om det kommer upp men typ ta Ellen Wangerheim till exempel, hon var junior när hon kom upp, och då får man väl en juniorlön, tänker jag, men man är ändå, man är på god väg i alla fall, och man visar tydligt från klubbens sida att det här är någonting vi satsar på, till skillnad då från de andra två Stockholmsklubbarna, eller inte till skillnad ifrån, men jag tycker i alla fall att man leder utvecklingen, inte bara på verkligen supportersidan, men även från klubbsidan, att vi satsar.
Ja, och där tycker jag bara, om vi ska titta på de här Champions League-matcherna till exempel som har spelats i veckan, så har man ju efter matcherna sett väldigt mycket intervjuer med spelare som har pratat om alltså upplevelsen att få spela äntligen inför den här typen av publik på den här typen av arenor, och där leder ju också Hammarby utvecklingen i Sverige. Jag hörde någon intervju med Madeleine Janogi här för någon dagar sedan där hon också pratade om hur, alltså hur hon fortfarande liksom nyper sig i armen i stort sett från den derbykvällen som var, eller derbydagen som var förra hösten. Och jag tror, alltså det kommer gå ganska snabbt nu här, där vissa klubbar kommer ta tillvara på den här möjligheten som det är att bygga den atmosfären runt ditt lag, och det kommer ju såklart bli en faktor ganska snabbt för en spelare som ska välja klubb. Vill du gå till ett lag där du kommer spela inför, ja men åtminstone 5000 varje vecka istället för 500, kommer du vilja vara med om 3, 4, 5 stora fotbollskvällar varje säsong? Sen såklart finns det sportsliga, men det här kommer ändå vara utslagsgivande, tror jag, när du står och väljer mellan två lag som sportsligt kanske är på ungefär samma nivå. Det tror jag alla, och annars ljuger du egentligen, för att spela inför publik och spela inför den inramningen, det är typ det fetaste du kan göra. Så det kommer ju vara en USP för dem framåt, och därför både det sammantaget med det sportsliga, så Hammarby upp ett par pinnhål, och sen är det ju kanske då istället, ja men vad har vi, Eskilstuna, vi har Örebro, Vittsjö. Linköping, Vittsjö, i lite, alltså återigen, kan vara lite slumpad, men det blir nog någon form av mittensegment innan vi då har en ja, men topp fyra som kanske kommer att spreta lite, men det kommer nog i alla fall vara de fyra lagen som vi har pratat om tidigare som kommer vara längst fram i alla fall.
Ja, men, och det med Hammarby, det är så här, jag är inte skeptisk till liksom klubben och det de håller på. Jag älskar det de gör och att de satsar, men det är mer de säger, ja, att de säger mycket också internt att så här, vi ska satsa inför förra året, så här, inför nästa år vi ska upp till Champions League-plats och så här, absolut, jag tror att man kan ta sig närmare toppen än vad man blev i år. Man var ändå nykomlingar, det får man ju ha i åtanke. Men jag tycker inte att man kanske har värvat de här namnen som behövs för det.
Men sen tycker jag ta ett hål då till exempel i Hammarby, för nu stannar vi lite på dem så tar vi tillbaka sen när...
Jag tycker fortfarande, alltså de släppte in alltså 37 mål i förra året och man har inte förstärkt jättemycket i just backlinjen. Den ser ganska likadan ut.
Kommer en stor värvning i sommar?
Ja, du tror det är så?
Jag vet inte.
Nice.
Kommer en megavärvning och det väntar man lite på och så ger man den hösten lite så som man har kört.
Ja, och det är väl jättebra i så fall, och nu, vi nämnde det förra avsnittet tror jag, att man har värvat två australiensiskor.
Courtney
Nevin, exakt, en ytterback framförallt, Courtney Nevin, eller hon kan spela mittback också, och det tror jag kommer bli en förstärkning. Men nu har man spelat en sån som Emma Westin där. Det är en jättebra spelare, men jag tycker att hon har mer offensiv spets, men har gjort det jättebra. Exakt, till och med Wangerheim nu ifall man ser till semifinalen i kuppen förra helgen. Men det är väl där jag tycker att man har det största problemet.
Men då kan man säga att de här jensiskorna, de hoppades man ju på tidigare, men de har ju någon kupp där borta.
Eller det är ligan som de ska sluta, eller
det är slutspel.
De är i final. Ja, de exakt. Är i final.
Och inför semifinalen vet jag att folk internt i Hammarby satt och höll tummarna för att de skulle åka ur. För nu blev det, då hade de nämligen kommit till Södermalm och så hade de landat och sen åkt iväg på landslagsspel. Nu blir det så att det går ihop, så att de får inte hem dem förrän efter den landslagssamlingen som de har. Men det är ändå, nu har de väl allt att bevisa, men vad man hör i alla fall så är det två stycken riktigt bra spelare som kommer in som redan är i australienska landslagssammanhang. Och så.
Ja, och sen som Pablo säger att han har haft koll på de här väldigt länge och det är två spelare som han har kämpat för att få hit. Så att
Och så det är ju min megavärvning då till i sommar.
Exakt, spännande. Det är från din megavärvning.
Absolut, nej, det är det inte, men som jag vet. Ett av Europas absolut bästa lag.
Spännande, det här får vi ta lite off-mixen.
Ja, vet fan vad vi ska göra. Vi ska ta det on-mic någon dag. Hammarby och sen värva lite framåt, mycket kantspelare.
Ja, Vilde Hasund är ju återigen väldigt spännande, men... På offensiva positioner så har de stor konkurrens. Emilia Larsson spelar, startar inte ens i helgen.
Jag tänker mig att hon är halvglad då.
Jag tror hon är ganska förbannad. Men det säger ju också en del. Blev
jag har ju hennes syrra i mitt lag. Ja. De springer exakt likadant. Och det är så roligt, satt på läktaren och kollade när mina tjejer spelade. Satt Emilia, hon springer som en hockeyspelare. Så. Ja. Men det gör du också. Ja. Alltså, kollar du på de två bredvid varandra? Det är exakt likadant ut. Och så jobbar de med samma grej. Du vet, så här, peta in, skjuta med högen och kolla på insidan. Alltså. Mycket, mycket roligt tycker jag att det är att de är så lika varandra. Men också det de delar. Extremt tätt temperament. Ja, spelade en final.
Satans vinnarskall alltså.
Det bara smäller kring dem.
Ja. Nej, men jag tycker de står upp bra mot Häcken i helgen i semifinalen. Och det är det som jag tycker de behöver förbättra, är att hålla hela matcher. Alltså orka mana på hela matcher. De tappar i andra halvlek liksom, och där kan bli lite avgörande. Det är ofta att de gör en bra halvlek, men det är att de kommer upp till att göra en hel bra match. Liksom,
jag tycker bland annat att de gör en del konstiga byten. Det måste jag säga. Men om vi tar mittensegmentet, vi ska prata Bayern med Emma Jansson, vi får inte bli för långa där. Finns det någonting kring Eskilstuna, Vittsjö, Linköping, Örebro som ni tycker sticker ut?
Jag tycker Vittsjö. Vittsjö tycker jag...
Ja, gör du bra Vittsjö?
Ja, alltså jag ser jättemycket fram emot dem detta året. Och jag tycker att de blir bara bättre och bättre för varje säsong. Jag tycker att de har fått ett spel för matcher. Väldigt aggressiva i sin press. Men har bra spelare offensivt. En sån som Klara Markstedt tycker jag bara blir bättre och bättre. Trots att hon blir äldre och äldre. Men är alltid väldigt farlig offensivt och i box och gör väldigt mycket mål. Och där har man ju också fått in Linda Sällström som kommer tillbaka från Frankrike och kommer avsluta nu också sin karriär, har hon ju också sagt, i Vittsjö, så hon kommer ju bli kvar där. Men sen har man ju egentligen bara förstärkt med väldigt, väldigt bra spelare. Katarina Gorry, en australiensisk mittfältare, Kayla Adamek, en väldigt intressant ytterback slash yttermittfältare, också spelat forward. Sen har man Linda Sällström, nämnde jag, men Mie Lethjans, jag vet inte om man uttalar det så, men en dansk spelare som kommer tillbaka, har också spelat i Vittsjö tidigare. Men,
Och det är väl lite det, om man bara ska stanna vid det, det är ju där någonstans deras styrka ligger också, som du pratar om, spelare som återvänder dit. Det är ju en väldigt bra miljö, det pratar ju alltid många spelare om, som har varit att, alltså många kommer dit och trivs, och att kunna bygga det. Och det, jag tycker att Vittsjö, det är ju lite en institution i svensk damfotboll som ska vara med där. Det finns något som byggs där och som brukar få spelare att må bra i den omgivningen. Så med en Sällström tillbaka till exempel, med ett par spelare in som ser ut av vad det verkar ha spetsegenskaper att komma in och höja nivån på laget också, så tror jag absolut, om vi pratar det i mittensegmentet, kanske Linköping undantaget, det vet jag, men i konkurrens med till exempel Eskilstuna och Örebro så skulle jag nog absolut hålla Vittsjö före just
alltså
nu.
Jag tror Vittsjö, de är ju jättemissnöjda med att de inte tog Champions League-platsen förra året, och jag ser att de är ett sånt lag som faktiskt kan ta den platsen i år. Nu har vi också fått in Ulf Kristersson.
Var tajt där i slutet. Det var ju Hammarby, både Linköping, Vittsjö, Eskilstuna, Kristianstad var ju
exakt,
alla med.
Exakt, och det avgjordes i princip sista matchen. Mm. Men har ju också fått in Ulf Kristiansson som tränare, är ju i grund och botten analytiker. Det var så jag träffade honom första gången, han var analytiker för landslag. Så att han har ju liksom den kunskapen också, kan ju verkligen analysera lagen. Vilket jag tror kommer vara en stor fördel, och ska bli intressant att se honom bara i ett damlag och få leda laget framåt och se vad han sätter för prägel på det. Men jag tror absolut att de kommer vara med uppe i toppen. Eskilstuna, ja, jag tror inte att de kommer bli bättre placerade. Vad hade vi dem förra året?
De hade fyra.
Nej, de kom ju precis. Fyra. Det var ju målskillnadshistoria.
Exakt.
I stort sett på
just
Champions League.
Just det, med Kristianstad. Ja. Har ju fått behålla väldigt många. Har bara egentligen gjort ett nyförvärv ute på liksom, sätt till spelare på plan, tänkte jag säga. Men har gjort två målvaktsvärvningar, Katie Frame och Melika Gostic. Men annars så är det bara Johanna Ahlstad Backlund, en norsk back, spelar mittback, har ju då ersatt Vila Barsley. Tycker jag är jätteintressant, 21 år gammal, vänsterfotad. Men annars så är det inte så mycket mer än så, sett till liksom nyförvärv.
Haft en del unga spelare, man tar Felicia Saving förra året till exempel, som gjorde väl sin riktigt första stora säsong efter hon gick från Hammarby. 0-2, jätteduktig och kan ju bara utvecklas härifrån. Och sen Vickius centralt också, född
gillar
2000.
Henne jättemycket. Vickius är en sån spelare som jag tror kan få ett stort genombrott om hon nu också får speltid. Hon har varit lite ut och in i startelvan under försäsongen, men är en spelare som för några år sedan alltså såg som en väldigt stor talang och haft lite problem tyvärr med Lisa hjärnskakningar och otur med skador, men är en spelare som är riktigt, riktigt bra.
Vickius lägger vi på minnet. Och så karaktär framåt i Mia Jalkerud, rutinerad. Och sen Rogic såklart, som karaktärspelare som får igång hela laget.
Ja, nej, men verkligen. De två är ju otroligt viktiga. Och Mia Jalkerud är en sån, på tal om Klara Markstedt som bara blir äldre, men Mia Jalkerud är ju lika gammal men gör det fortsatt riktigt, riktigt bra och är viktig. Är på rätt plats vid rätt tillfälle hela tiden. Och är en uppspelspunkt som kommer vara viktig för Eskilstuna. Men jag har svårt att se, alltså grejen är att inför säsongen, de pratar också om att de har ändrat sitt spel. De vill föra matcherna mer och inte ha det här lika raka spelet som kanske haft innan. Och det är de ju inte riktigt vana vid, det tycker jag också man ser. Men intressant om de kan hitta det spelet och vara lite mer spelförande.
Kristianstad då, kan de utmana Rosengård, Häcken där uppe i toppen?
Ja, jag tror att de kan utmana Häcken i alla fall. Sen håller jag fortfarande Rosengård ett par hål högre än övriga lag där bakom. Men Alltså deras offensiv ser ju superspännande ut, framförallt här inför säsongen, och har ju etablerat sig mer och mer, alltså, man ska inte säga att de har gjort det i skymundan, men de nämns ju inte ofta bland de stora kanske i, när man pratar bara klubbarna som ändå etablerat sig, men har ju visat över tid nu att man håller på den här nivån, har gjort det väldigt bra inför säsong också, och jag tycker de har visat att de kommer kunna hålla nivån för i alla fall ge alla lag precis bakom Rosengård en rejäl match om detta.
De är ju kanske hela allsvenskans mest internationella lag. Om vi kollar på senaste matchen här mot Häcken så hade de tre svenska starter. Sen var det Finland, Island, Kanada gånger två. Och Tyskland och jänkar, så att det är ju ett internationellt lag, helt klart.
Nej, men och det är väl den stora utmaningen tror jag för dem att få ihop allt det här, och det är ju en liten kamp mot klockan, att det är väldigt många nya spelare som ska få ihop ett spel och hitta relationer till varandra, men en sån som Evelyn Veins, Amanda Andradottir, Tabby Tindell är ju tre offensiva spelare som jag tror kommer bli riktigt bra för Kristianstad, och en spets som jag inte tycker heller att de har haft tidigare. Så det ska bli jätteintressant att följa dem. Har även fått in Emmy Allanen och Sheila van der Bulk som vi har sett tidigare i Djurgården och Växjö. Också två spelare som jag tror kommer bli viktiga för det här laget, och två viktiga pjäser. Så att jag tycker ändå att de har förstärkt med väldigt bra spelare, och jag tror att det kommer bli ett lag att räkna med, plus att de också har, säger också att de har lämnat budget för att kunna värva i sommar och håller liksom det lite öppet också ifall det skulle behövas inför Champions League, men även beroende på hur det kommer se ut nu under våren. Jag undrar var de har fått alla pengar ifrån. Men jag tycker det är kul att de har satsat, och jag tror att det kommer bli ett lag att räkna med, och inte bara det här kraftfulla, fysiska, tunga Kristianstad som man har varit vana att se, utan nu lite mer spelskickligt, lite mer spets och lite roligare fotboll att titta på.
Och ska vi, och det som de ändå har nu här direkt när vi går in i säsong är ju alltså styrka i anfallslinjen som de har där, om vi jämför med Rosengård och Häcken, där det fortfarande är lite frågetecken kring vem som ska göra alla målen i båda de här lagen. Det känns som att Kristianstad på förhand har lite fler målskyttar offensivt, så det behöver de utnyttja direkt i så fall för att ta kanske lite billiga poäng på de andra topplagen i inledningsvis i alla fall.
Vi kan ju säga bara nu, så att vi nämner Örebro så vi inte tappar dem och bara går förbi.
Men man glömmer allt.
Nej, men vi kan ju inte nämna alla lag och missa Örebro. Men det är ju, ja, det vi kan säga
är så här. På Örebro?
Nej, men att de har också fått behålla många spelare.
Det är ingen bra hisspitch.
Nej, men det är det. Det är det jag vill säga om dem. Nej, men
de
har fått behålla mycket. Gjorde en jättestor förändring och ombyggnad, en modell väldigt större förra året, men har nu fått behålla kontinuitet och kan bara bygga vidare på det. Var ju nära på att ta en Europaplats faktiskt, och sen tappade ju totalt 8-2 mot Vittsjö sista matchen. Men tror jag också kommer hålla sig i mitten, kommer inte vara med uppe i toppen, det tror jag inte faktiskt.
I toppen däremot kommer Häcken att finnas. De vann som alla känner till på förlängning då mot Hammarby, trots att man åkte på ett rött kort i den 112:e minuten. Och om det var en besviken Johanna Rytting Kaneryd efter 45 minuter, så var en betydligt gladare Johanna Rytting Kaneryd som verkligen växer ut till en av de absolut största profilerna i allsvenskan den här säsongen. Men hon är inte heller den andra i detta fina Häcken, Robin.
Nej, alltså, men vi sa väl redan förra veckan att hon ser ut att bli den stora stjärnan när vi går in i den här damallsvenska säsongen. Och det fortsatte hon ju leva upp till i helgen. Och hon kommer vara den vi antagligen kommer att prata mest om och njuta mest av fotbollsmässigt, och som dessutom en flygande vår kan etablera sig som en viktig spelare i den svenska EM-truppen också. Inför
får ju mer ansvar, den här säsongen dessutom när Blackstenius har försvunnit. Och kollar man på den uppställningen så har vi Larsen som är också en jättefin spelare. Rubensson då, som spelar som falsk nia lite grann.
Ja, och det är ju lite till, vi nämnde det också tror jag förra veckan, men att hon får ta den positionen, men är ju tillbaka egentligen på där hon spelade för jättemånga år sedan, där hon började också sin karriär. Så att jag tycker ändå att hon gör det bra, och jag tycker att hon drar isär mot sådana. Vi tycker, det ser man också mot Hammarby, väldigt bra på att ta löpningar i djupled, rör sig väldigt mycket, ändå håller sig på rätt sida, bollsida i uppspelsfas, kan vara bra target också och ta sig lite ur svåra situationer. Så att absolut, hon gör det bra i den positionen, men det är ju inte den här liksom starka nian man kanske har haft tidigare. Och
hon får spela lite annorlunda.
Absolut, det får de göra, och vet inte hur de tänker på, vi har ju pratat om det, hur man ser på forwardsbiten. Och ifall man kommer förstärka där så småningom, kanske. Men jag tycker ändå att de har det, ett bra, starkt lag. Jag tycker en sån som Hegerberg är väldigt viktig för dem på innermittfältet. Och en sån som Pauline Hammarlund, hon rehabbar ju för korsbandsskada och är på väg tillbaka. Det är ju en forward och spets som kan förstärka offensiven när hon väl är tillbaka. Millie Gale är väldigt intressant också på deras kant. Men det jag tycker är intressant är också hur man ser på spelet. Och man säger också att de har tränat väldigt mycket hårdare än förra året och lärde sig mycket av Champions League. Att man orkade inte hela matcher, och det är någonting som man nu har lagt in en extra växel för att kunna vara med och tampas även ute i Europa. Mm. Och det tycker jag man ser. De ser väldigt pigga och starka ut.
Ja, och där ska vi dessutom så säga, det kommer ju vara fyra extra allsvenska matcher bara med tanke på utökningen av lag, och sen då addera de som vill ta sig hela vägen in i Champions League och spela ett Champions League-spel sen, så det kommer att krävas. Och just den här träningsmängden har de ju pratat väldigt, väldigt mycket om och haft lite som att det ska vara USPen som de går in med inför den här säsongen, att de ska vara starkare än alla andra. Men sen,
de andra lagen har gett lite fritid här på försäsongen, eller?
Ja, det vill
hitta något nytt koncept. Ja, men kommer de kunna utmana Rosengård då?
Ja, jag tror inte det. Och man pratar ofta bara Stina Blackstenius, men tittar vi ändå sen förra sommaren så är det först Filippa Angeldal, sen är det både Sigiotti och Emma Kullberg som har försvunnit. Och sen dessutom då Stina på det, och sen visst det är Rybrink har kommit in, man har fått in Hegerberg om hon nu kommer att etablera och ta en plats, Rytting Kaneryd har tagit steg, så det är klart att det är ett lag som också på vissa fronter har blivit, men jag tycker ändå det är ett lite sämre Häcken denna säsongen än förra säsongen. Och då tycker jag att Rosengård ändå, vi måste se dem som favoriter när vi går in i detta.
Vi tar Rosengård då och avslutar med dem innan vi ringer Emma. Det ser ju fantastiskt bra ut. Alltså,
ja, och har egentligen bara gjort ett nyförvärv. Ja. Rebecca Knak, tysk från Freiburg. Väldigt stark fysisk, fin vänsterfot. Har också fina ledaregenskaper och har ju spelat över förväntan under försäsongen också. De matcherna hon har spelat har inte spelat allt och varit lite småskalor och sådär. Men väldigt intressant och ett tillägg absolut för Rosengård. Men annars har man ju fått behålla stora delar av laget och kan ju bara fortsätta jobba vidare på det egentligen.
Tappa min favoritspelare, va?
Danska. Ja, Trollskad.
Exakt.
Ja, hon gick ju till Reading.
Superspelare.
Ja, nej, men trist. Absolut bra. Men det man får säga är väl så att de har en stark elva, men väldigt ungt utöver det på bänken, och har väl kanske inte de här starka spelarna att kasta in om det skulle vara så att någon blir skadad. Vi ser nu en sån som Čanković är ju skadad, har problem med knät, kommer antagligen inte spela nu under premiären. Och man ser att det blir absolut, hon är viktig för dem och kommer vara jätteviktig, är en väldigt unik spelare som driver på det här laget.
Men jag undrar, vilka ska utmana Rosengård? Är ingen ännu?
Jag tycker Rosengård är snäppet bättre ifall man ser till hela, alltså det kommer bli svårt. Just det här med att de är väldigt bra på att byta positioner, hitta relationer mellan spelare. Lite ifall vi har pratat om Barcelona, hur bra de är på det. Rosengård är absolut inte i närheten, men de är i Sverige och sett till andra lag så är de det laget som är bäst på det här. Passa, ta ny position, rör sig på väldigt stora ytor och tar olika positioner spelare emellan, och det är svårt att försvara sig mot, och där är de mycket bättre tycker jag, ja, men än resterande lag.
Framförallt är det
väl
spelare för spelare som de är bäst.
Och de har spets, alltså de kan slå sina motståndare. Jag tycker en sån som Mimmi Larsson ser jättebra ut. Har tagit en lite mer ytterposition, ser det ut som det här året, en liksom central toppforward, och tror jag kommer bli jättebra där.
Mm, på coachsidan då?
Slegers. en gammal spelare som kom ju till Rosengård i somras och har ändå fått ihop det bra, eller fick ihop det bra, och kan ju nu bara fortsätta jobba vidare inför den här säsongen, och det känns som att hon har ett förtroende, hon har en bra fotbollsfilosofi. Och är väldigt så här, ja men absolut, Čanković, hon är skadad, men då får vi se på de andra kvaliteterna som vi har och göra det bästa situationen, så att hon ser mer tycker jag möjligheter än vad säger man?
En problem.
Problem.
Ja. Exakt. Men okej, då ser vi, ni två ser Rosengård i absolut topp,
ja,
här.
Mm. Ja,
Robin.
Absolut.
Inget som kan hända. Jag tror ju Hammarby kommer vara där och kriga.
Nej, det tror jag inte. Jag håller Rosengård.
Vad sa du?
Men och det, jag håller absolut Rosengård,
ja,
i topp. Jag tycker nog däremot att det som gör mig lite orolig, jag kanske ändå i motsats till Petronella där tycker att den offensiva spetsen är lite för, att det är lite för låg för, alltså det finns ett kollektiv och en liksom en lagstyrka i detta Rosengård som är otrolig, och de kommer kunna mala ner de flesta motstånd, men står du och väger i 90 minuter mot någon så kanske lite offensiv spets saknas i Rosengård också. Mimmi Larsson, hon har varit bra, men hon måste också visa att hon har ju varit lite in och ut i en landslagstrupper och sådär, och kommer behöva steppa fram och visa att hon har den nivån i sig nu också.
Nej, men det är underbart. Vi ska avsluta dagen med ett litet samtal till Emma Jansson. Vi säger på återhörande, Robin.
Det gör vi. Ha det bra så länge.
Ciao. Vi säger varmt välkommen till Toto 5, Emma Jansson, Hammarbys nummer 10 och inofficiella lagkapten. Hur är läget?
Hallå. Jo, men det är bara bra.
Hur taggar du premiären?
Jag är så taggad. Man blir så pirrig bara av att tänka på att man är inne i premiärveckan.
Ja, jag fattar det. Vad tror du då om lördagsmatchen?
Jag tror att det först och främst kommer bli en jävligt bra match. Vi kanske har haft lite tufft mot Eskilstuna, men det känns som att vi har väldigt bra form i laget och har en bra försäsong bakom oss.
Men för jag, med tanke på att jag var i laget förra året, men att det snackades ju mycket om att så här, men vi ska värva, vi ska ta in stora namn, och så här, jag tycker att det har sett lite kanske tunt ut på den biten, men det är ändå intressanta spelare som har kommit in. Men hur har det känts med de nya spelarna, och är ni bättre än förra året?
Ja, men det skulle jag väl säga. Eller alltså, det blir alltid annan dynamik när man tar in nya spelare, så är det ju. Men jag tycker att vi har liksom som lag blivit jäkligt bra. Sen så kanske det inte är några superstora namn sådär, men vi ser mycket potential i många av de nyförvärv som vi har. Till exempel Vilde, Hasund kommer nog bli jäkligt bra i år. Sen tror jag också att få Adelina komma igång, så tror jag hon också kan bli farlig. Så att, men det är spännande tycker jag.
Har du bra koll på de två australiensiskorna som kommer?
Nej. Inte så mycket. Jag pratade lite med Elise som spelar laget, som också är från Australien. Hon säger att det är två väldigt unga talanger som kommer bli jävligt bra. Men de är ju också väldigt unga. Så att vi får se.
Men nu är vi lite blyga här. Så, ja, men det har sett bra ut på försäsongen. Det känns som mer som vi är lag och sådär. Jag tycker ni har tagit stora kliv. Jag tycker ni visade det mot Häcken. Även om det blev en sur förlust på kanalplan. Och helt ärligt, om jag liksom bara får prata om din egen prestation. Så tycker jag känns som att du har tagit kliv själv också. Känner du så?
Ja, det håller jag faktiskt med om man får liksom höja sig men själv.
Blyg nu.
Nej, men är det för, jag menar, du fick ju spela mycket sexa förra säsongen också, ja. Fick hoppa runt lite, alltså från att ha fött som anfallsspelare. Hur känner du själv kring positioner? Är det mer att du har lärt dig sådär som alltså, har gjort att du kan prestera bättre också? Eller
det är väl främst att jag har lärt mig. Och sen så nu i år har jag fått spela typ alla matcher bredvid Hanna Folkesson som hjälper mig extremt mycket.
Alltså hon är så bra.
Nej, men hon är så bra. Jag vet inte. Jag tror att det är en av de bästa spelarna jag har spelat med hittills. Och sen så har vi byggt bra på försäsongen. Jag brukar ju aldrig tycka att försäsongen är speciellt kul, men nu har jag ändå, jag har genomlidit med den och jag känner mig ändå hyfsat stark fysiskt.
Du är lite som Dick Axelsson i hockeyn. Du gillar inte försäsong.
Nej, exakt. Men så det är väl en kombo av det mesta, och sen så att jag liksom har fått fortsatt förtroende på den positionen, det gör ju att man känner att man gör någonting bra liksom. Så att det känns bra.
En sak som jag tycker det känns som att du trivs med, det är att ta tuffa dueller på mittplan. Du får lite mer liksom närkampsspel, det hatar du inte.
Nej, det är
smälla på någon jävel då och då.
Exakt, det är alltid kul. Sen om man får något gult kort och sådär, det får man ta.
Ja. Men du, jag skojade lite givetvis också sådär, med inofficiell lagkapten. Men det känns ju som, när man ser det på planen, din aura, ditt sätt att spela fotboll på, så känns det ju som en ledare i den här gruppen och en pådrivare i spelet också. Sådär. Är det naturligt för dig att ta den rollen?
Ja, gud, ja. Inte bara för att man har varit lagkapten tidigare, men det känns som att jag har varit här länge nu. Jag känner mig väldigt trygg i mig själv och att liksom vara en ledare även fast man inte har binden på sig. Så att, det känns bara som att jag vill driva det här laget framåt. Och då är jag mig själv och det är sån jag är. Liksom.
Ja, men jag tror det krävs också med tanke på att du har varit i klubben väldigt många år. Och det blir en del ruans, man byter spelare och man ska nu satsa mer framåt. Och då tror jag det är viktigt att ändå de här spelarna som har varit med, att man, kulturen ändå finns kvar på något sätt.
Exakt.
Och den tycker jag att den tar du med dig på ett bra sätt.
Jag sticker ut hakan den här säsongen och säger att Hammarby blir en stor utmanare till Rosengård.
Ja, det kan man ju hoppas. Det är höga.
Hur pratar ni internt om målsättningen i säsongen?
Nej, men vi har väl pratat lite löst om att vi vill vara med och fightas om toppplaceringarna. Sen så,
luddigt.
Ja, det är lite luddigt. Men vi har inte pratat supermycket faktiskt om det. Men vi vill ju verkligen vara med och fightas. Det har vi sagt nu i flera år att vi inom liksom, snar framtid så ska vi vara där uppe. Och vi var ju redan där uppe och nosa förra året. Så att det är väl ingen omöjlighet att det kan bli så i år igen.
Vad tror vi om lördag? Alltså kommer det bli publik? För det är inte så mycket ändå sålt som jag trodde. Alltså jag trodde att det skulle typ bli, inte slutsålt kanske, men jag trodde att man i alla fall skulle bräcka publikrekordet från förra året.
Ja, jag vet inte vad det är uppe på nu, men det har ju varit lite trögt om man säger så. Men jag tror att det, oavsett vad så kommer det ju alltså det blir fantastiskt ändå. Sen så blir man ju lite så här att blir det färre än publikrekordet, hur kommer man känna då liksom?
Ja. Man är lite bortskämd där nu.
Ja, exakt. Men nej, men jag tror att det kommer bli en jätterolig match ändå oavsett.
Ja, jag kommer ju vara på plats med studion och får se om vi kan ta in det. Du får göra en mål så du kan komma in och
sätta. Vi skulle komma med hela laget, det var bokat och så vidare. Sen fick vi hit finnarna så att vi har matchkamp på Bosön samtidigt. Så vi kan inte komma.
Skit,
men vi litar
bra
på dig, Emma.
Ja. Det hoppas jag att vi kan göra.
Nej, men jättespännande. Det ska bli kul att följa i år. Och jag tror också jättemycket på Hammarby. Jag tror att ni kommer vara med upp i toppen. Även om jag tror att det blir tufft. För att det är många bra lag i år. Och det är många lag som har värvat bra spelare. Så spännande. Ja, men stort lycka till på lördag. Jag kan ju inte stå och skrika så mycket på det.
Nej, men lycka till. Hoppas det blir en riktigt härlig så här publikfest och att det blir en bra säsong för din del, Emma.
Ja, men tack så jättemycket, hörni.
Vi kommer ringa dig igen.
Absolut.
Det kommer vi.
Absolut.
Ja. Kör så.
Ha det bra.
Hej hej.
Ciao, 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 ciao. Hej hej.
Så där då Petronella, då kastar vi oss in i den här allsvenska premiärhelgen. Vad kul det ska bli. Hörni, fortsätt lyssna på Toto 5. Vi är tillbaka nästa vecka. Då ska vi ta ner premiäromgången bland annat. Det spelas ju mycket intressant fotboll ute i Europa också.
Det gör det.
Så att Toto 5, vi är med er genom hela den här säsongen. Vi hörs snart. Ciao.
Ciao. Toto.